När vi pratar om lärande så pratar vi ofta om någonting som vi bygger upp över en tid, särskilt livslångt lärande. Vi behöver trygghet och goda förutsättningar. Allt det där har vi gjort jättemånga avsnitt om här i Livslångt. Men det händer ju också att det är tvärtom. Att lärandet kommer av att något är kort om tid eller ont om tid. Eller när ingen riktigt vet vad som ska hända. Och när det står väldigt mycket på spel och är ovisst. Så idag tänkte jag att vi ska prata om vad det är för lärande som kan ske till exempel när döden är väldigt närvarande. Vi har ju nuddat vid det i något avsnitt tidigare. Vad gör det med vår blick på livet och ansvar och människor och meningsfullhet? Och hur formas vi av att liksom behöva möta det vi inte kan värja oss mot? Så min gäst här i Livslångt idag är Patrik Thunholm, polis, arbetar med kommunikation och verksamhetsutveckling på Polismyndigheten om jag har rätt uppgifter korrekt uppdaterade, reservofficer och författare till en bok som vi kommer prata om tror jag, Känslostorm. Men varmt välkommen Patrik.
Tack så mycket.
Livslångt, en podd om lärande.
Jag brukar ju inte ens försöka säga sådär mycket om en människa, men nu blev det så med dig. Du får ändå berätta om dig själv, bortom dem, det man kan utläsa av de där titlarna. Vem är du?
Ja, vem är jag? Frågan är hur lång tid har vi om vi börjar där? Vi ska inte dra hela CV:t här.
Hur existentiellt vill du göra?
Ja, nej, men...
Du får välja vilken vinkel du väljer av dig själv.
Ja, nej, men jag tycker du gav en bra första beskrivning där utifrån polis. Jag är reservofficer och författare, jobbar med kommunikation i alla de här olika branscherna. Vem är jag? Det är ju på något sätt en förenkling för att få folk att på något sätt förstå. Mm. Där tänker jag, det är ju naturligt. Många gånger vi människor vill ju placera in, att kategorisera. Vem är det jag har framför mig?
Ja.
Är det här en person som är chef eller medarbetare? Är personen vänster? Är personen höger? Och så vidare. Vem är jag? Jag är väl en person som drivs av, jag har mina arbeten, men som person, om vi ser till det, så drivs jag av kunskapsutveckling, samhällsnytta och möten med människor på olika sätt. Men för oss i Sverige så är jobb viktigt. Vem är jag? Jag hade ju lika gärna kunnat ta det privata som pappa och så vidare.
Det har varit väldigt intressant faktiskt under de här över 250 avsnitten som det är nu, hur folk väljer att göra detta. För det blev ganska tidigt bara av en händelse ett signum för podden. Så en del börjar med, jag är trebarnspappa och så på slutet kommer det minister eller något. Och andra är precis en annan
händelse.
Intressant. Du har helt rätt i hur vi gör detta, hur vi kategoriserar. Men jag fastnade då förstås för det där med att du drivs av kunskapsutveckling. Vad betyder det för dig? Vad har det liksom varit i din tillvaro?
Ja, men för mig mångt och mycket att konstant på det personliga planet utvecklas kunskapsmässigt. Att söka svar på olika frågor som jag stöter på i vardagen. Att försöka förstå, analysera olika situationer som jag upplever med om. Och på det viset kontinuerligt utvecklas och att utvecklas genom andra också. Att ta del av kunskap, att dela med mig av kunskap. Och där kommer de här bitarna med verksamhetsutveckling väldigt nära in i de här olika bitarna. Så ett livslångt lärande, om man får uttrycka sig så, att det tar aldrig slut. Utan ju mer jag lär mig, ju mer inser jag att bara lite jag kan i olika delar. Så att en nyfikenhet på livet, oavsett om det är arbetslivet eller det andra livet, och kontinuerlig utveckling.
Det här är så här tillfällen när jag önskar att lyssnarna såg, för det börjar liksom tindra lite i ögonen på dig när du beskriver detta. Och då bara undrar jag, polis, var det liksom att ta ditt lärande mot det? Var det självklart, eller hur blev ditt liv som du blev i den aspekten?
Ja, men min ingång i polisen, det var ju tidigt 2000-tal, och då skulle jag säga att där och då, och den personen som jag var där och då, var inte samma som jag är idag. Mm. Utan mitt driv när det gäller kunskapsutveckling, det kom nog i samband med det rent akademiska. Att jag började läsa kurser och hittade olika ämnen att kunna fördjupa mig och skaffa en bred palett av kunskap, teoretisk kunskap, och kunna använda den här kunskapen för att bättre förstå olika praktiska situationer som jag har upplevt och upplever. Mm. Så att det har inte med polisyrket att göra, skulle jag säga, utan det kom som ett brev på posten där under polisperioden, och på eget initiativ att helt enkelt börja läsa kurser, och sen så blev det lite, och sen blev det mer, och så blev det mer och mer, och jag fortsätter ju vid sidan om jobbet. Mm. Ja, men jag pluggar heltid bara för att få.
Jag pluggar också vid sidan av jobbet, men heltid är ändå mer imponerande.
Ja, okej. Okay. Ja, nej, men här är det lite som, just nu så är det historia och idéhistoria. Har jag inte läst tidigare, men jag är nyfiken på sådana saker, och särskilt utifrån vart vi befinner oss i världen just nu med omvärldsläget. Och hur ser det ut? Just nu läser vi om amerikanska revolutionen. Tillbaks till de bitarna, och sett till hur USA har utvecklats till vad USA är idag. Och att kanske då med hjälp av den kunskapen bättre kunna förstå vad som ligger framåt. Utifrån att historien upprepas ju inte, utan den rimmar, som man brukar säga.
Ja, för vad läser man om man bättre vill förstå sin praktiska vardag? När du då kom in på det här som vi ska prata om nu, det här med döden i närheten av ens, liksom, omedelbara närhet av ens arbete. Hur förkovrar man sig för att förstå det?
Oj, det finns ju så många olika perspektiv. Så det finns nog inte ett svar på det rakt av. En väg in kan ju vara filosofi genom praktisk kunskap, Aristoteles. Gå in den vägen. Där har jag inte läst så mycket av det, utan det är väl någonting som jag gärna skulle vilja förkovra mig ytterligare. Men det kan ju också vara statsvetenskap, hur saker och ting hänger ihop på ett övergripande plan med sjukvården, deras roll, funktion versus polisens roll, funktion, och hur man överlappar och går in i varandra i olika delar. Att jag som med ett ärende lämnar över det till nästa instans som har att hantera det utifrån sitt regelverk. Och där kommer juridiken in. Så juridik kan ju vara minst så intressant att förstå det med, ja, men låt säga förvaltningsrätt, socialrätt, sådana saker. Hur en person som lider av psykisk ohälsa omhändertas av polisen utifrån ett regelverk, men sen lämnas över till psykiatrin som också har sitt regelverk, men lite högre krav då kanske på huruvida den här personen ska få stanna kvar eller inte. Så att ja, men det finns många olika sociologi, psykologi, ja, men det är bara att börja.
Jag tänker vad viktigt det är att vi kopplar ihop olika delar i samhället idag. Det pratas ju mycket om tvärvetenskaplighet, och så det hör man ju när du berättar. Men om vi då går in på detta som jag inledde med, och som ju har varit ett sånt tema för dig också när du skrev din bok. Hur skulle du beskriva då att döden har varit närvarande i din vardag under de här åren?
Den har tyvärr funnits med precis hela tiden. Och från början, jag började som yrkesofficer en gång i tiden. Och sen gick jag över och började jobba som polis och sen som reservofficer och så en mängd olika karriärdrag däremellan, olika branscher. Men om vi börjar där som yrkesofficer, som ung yrkesofficer, och det är öppningskapitlet i boken också som handlar om mig själv som ung fänrik på ett militärt förband, och där jag hade en pluton av soldater, och en av de här soldaterna en morgon tar livet av sig själv i duschrummet. Och Jag har att hantera den här händelsen själv. För mina kollegor, det här var så tidigt på morgonen. Jag var kvar på förbandet och gick beredskap. Så att jag hade att hantera hela plutonen med allt vad det innebar. Och som ung person, 20 plus, i att möta döden så pass nära. Och i det här fallet också med en relation till personen i fråga. Och det som hade hänt och kvällen innan var att jag hade skällt ut just den här soldaten utifrån en sak som hade hänt. Och det bidrog ju också till längre bort sen, den här resonemangen kring skuld. Var det jag som gjorde att det här hände? Och sen med det psykosociala omhändertagandet, eller kanske snarare avsaknaden av det, bidrog också till att det här fick mig att tänka mycket och nu på ett senare plan då reflektera vad var det som hände egentligen. Och tack och lov nu, om vi ser just den här organisationen, så har det hänt otroligt mycket under de här, och det kan jag verkligen se och vittna om efter att komma tillbaka då som reservofficer in i organisationen.
Det finns en bättre beredskap eller liksom sätt att hantera sådana här typer av
frågor. Ja, och en helt annan syn på de här frågorna. I krisstödsfrågan till exempel, att under det här tillfället, ja, men vi hade ett avlastande samtal med hjälp av personalfunktionen. Men det var ju då, det var ju både soldater och officerare som var samlade i den här stora ringen och förväntades då dela med sig av sina upplevelser, sina känslor, och i den här kontexten under den tiden med en machokultur, att vi som officerare, jag sitter med armarna i kors i det här sammanhanget och vill ju då inte dela med mig av mitt innersta givetvis, utan det här handlar om en fasad utåt, macho, och det ser vi ju inte i Försvarsmakten idag alls, utan öppenheten tvärtom, att kunna prata om den här typen av svåra händelser. Och ja, i det här fallet då, när det yttersta eller något sånt här inträffar. Så,
Minns du vad som hände på insidan då, bakom den här, det som man förväntades hålla uppe? Hur det här påverkade dig, hur du liksom kunde sortera det som väldigt ung av att döden kom så när?
Ja, men det jag minns från sittningen sen efter, jag minns ju händelsen som sådan, att hantera med återupplivningsförsöken och alla de bitarna. Och inte minst då soldaterna som föll in i sina vardagsrutiner i det här fallet. Och det kunde ju vara då att gå iväg, det här var ju på morgonen, att gå iväg till matsalen, äta frukost. Någon ville iväg dit, någon började städa. Tårarna fanns där, och mitt uppdrag var att, som jag insåg, det var att samla ihop alla soldaterna i dagrummet som vi hade. Så plutonen med soldater, och där och stå framme vid katedern och sen blicka ut över 19-20-åringar som tårarna kommer, och själv just det här, inte veta, men vad ska jag säga, vad ska jag göra i den här situationen, vad förväntas av mig? Och sen den här lättnaden när övriga kollegor kom så småningom här på morgonen, och det stödet som kom där, det kollegiala stödet. Men också senare under, om det var vid lunchtid där eller eftermiddagen när vi hade den samlingen med personalfunktionen, att sitta med armarna i kors och rädslan av att bli avslöjad. Att de andra visste att det var jag som var orsaken till att det här hände. Var åtminstone vad jag hade i huvudet under den. Och just det här att inte bli avslöjad, och med den kulturen som var där, när jag fick frågan från min chef om det var några problem för mig att fullgöra min tjänstgöring. Vi gick på en sån här veckas tjänstgöring, så att beredskap. Om det var något problem för mig att fortsätta den här tjänstgöringen de dagarna som var kvar. För mig var ju svaret självklart. Det fanns inget annat än att säga nej, men det är inga problem.
Nej.
Vilket då ledde till Att jag grät mig själv till sömns under den första natten utifrån alla de tankarna som fanns i huvudet och ensamheten som fanns där. Mm.
Såklart. Så om det här då var ditt första brutala möte på det sättet i en sån arbetsvardag, eller vad man nu får kalla det i sammanhanget. Hur har det här sen liksom, vad har du för fler exempel eftersom du verkligen har skrivit om att leva med döden nära i sitt arbete? Hur har det här utvecklat sig? För du har ju ändå valt de miljöerna då där det här kan inträffa efter det också.
Ja, men fortsatta exempel, och det är väl egentligen, jag tänker boken där som... med de olika kapitlen, att jag lämnade ju Försvarsmakten så småningom. Hade en tid ute på, jag jobbade på en friskola som lärare under 2 års tid. Mm. Och så kapitel 3 i boken, det handlar inte om den perioden, utan det handlar snarast om 10 år efter att jag hade lämnat skolan som jag undervisade på. Och det kapitlet handlar om ett mord i nära relation. Och ja, vad ska vi säga om det? Det är ju ett väldigt, väldigt komplext ärende utifrån att ja, men situationen vi kommer till är med att gärningspersonen är kvar på platsen i den lägenheten som vi blir beordrade till. Jag, kollegan och 2 stycken aspiranter som är nya i jobbet. Mm. Och vi var så pass nära och bra till då, så att vi kom till den här adressen väldigt, väldigt snabbt.
Vi ska höra lite utdrag från Podmy-dokumentären Min pappa mördade min mamma, producerad av Veronica Martinsson.
Det är den 28 oktober 2010. Patrik, som mindes Jens som en glad kille från förskolan, arbetar nu som polis.
Och just den här dagen var väldigt speciell för mig, för att det var sista dagen som jag jobbade innan det att jag skulle gå på en längre tjänstledighet för att studera.
På agendan för dagen står det att de ska besöka en skola, och då har Patrik ett önskemål. Han vill att han och hans kollegor ska åka och hälsa på i den skolan han hade jobbat på 10 år tidigare, och där han hade träffat Jens och hans föräldrar. Men väl på plats på skolan går ett larm ut. Han vet det inte då, men mycket snart ska han stå öga mot öga med Jens pappa igen.
Och i den situationen, vi fick det som en livlös kvinna som skulle finnas i den här lägenheten. Men det jag möts av, eller jag och kollegan, hon går in först i lägenheten och det är blodspår på golvet. Så hon följer de här spåren rätt in utan de här grundsöken vi som poliser gör. När man går in i en lägenhet så finns det en rutin säkerhetsmässigt hur man ska hantera saker och ting. Och jag ska inte klandra henne, utan det var bråttom. Vi skulle in där. Men samtidigt så jag stannar upp på tröskeln precis och ser hennes ryggtavla försvinna in i den här lägenheten. Och väl på tröskeln så vi står ju där med dragna vapen. Och de här 2 aspiranterna som jag nämnde är kvar ute i trapphuset i det här mångmiljonkomplexet, 3-våningshus. Men när jag står där på tröskeln så det är 2 stycken dörrar rakt fram som senare visar sig vara till 2 toaletter. Och jag ser handtaget på en av dörrarna och åker ner.
När Jens var liten och gick på förskola så hade han en pedagog där som hette Patrik. Patrik minns Jens, och han minns också de speciella utmaningarna som hans familj hade.
Det här är då en skolkatalog, en fotokatalog från den aktuella skolan och läsåret 2000 till 2001. På den övre raden, där ser vi Jens. När jag tänker tillbaka på den här tiden, så Jens han hade ett leende på läpparna nästan konstant. Han var en glad prick.
Och fram tittar en man från en av de här toaletterna. Jag ser ansiktet då. För ju upp vapnet i brösthöjd som för att verka mot honom i den här situationen som ett uppkommande hot. Och senare visar sig att det här är ju då mannen i familjen och jag beordrar honom att lägga sig på golvet här i hallen. Och men hela den här situationen, det är fullt med stress. Och det här är ju, går ju att analysera ihjäl liksom med perception, tunnelseende och att se konsikte och den här mannen där borta och på det här nära avståndet som det är också lite mer än 2 meter. Fingret på avtryckan, ska jag avlossa eller inte? Och hela tiden, och sådana här tankar som kommer efteråt. Tänk om man hade haft någon blänkande föremål i handen som jag hade uppfattat som en kniv eller liknande. Tänk om radion, när de ropade ut det här jobbet till oss, hade nämnt någonting om att det finns ett vapeninnehav på adressen, att personen är jägare eller någonting. Sådana omständigheter som skulle kunna fått mig att trycka på avtryckan där. Och i situationen stå och bedöma juridiken. Vad har jag rätt till? Vad har jag inte rätt till? Och tolka den här rättsfaktan som kommer till mig, situationen. Och det går snabbt. Men han gör som jag säger, lägger sig ner på marken eller på golvet där och jag söker igenom lägenheten och kommer sen in då till, för aspiranterna de får uppdraget, de stod ute i trapphuset där, så att komma in och boja upp honom och han grips då och det visar sig senare att det är ju då den misstänkta mördaren som dessutom blir dömd för det här mordet så småningom.
I dokumentären hör vi även Jens, pojken som var Patriks elev och son i det svåra mordfallet.
Jag brukar säga att jag blev föräldralös på samma dag. Så jag gick från att ha 2 föräldrar, hur den har varit hemma liksom så, men jag hade ändå 2 föräldrar. Och så bara till att dagen efter liksom var föräldralös. Enkelt sagt.
Det finns en person i den här historien som ända sedan den 28 oktober 2010 har tänkt på Jens och hans familj. Det är Patrik, Jens gamla lärare. Han som skolade om till polis och var den som grep hans pappa efter mordet.
Det här var ju min sista dag innan det att jag skulle vara tjänstledig. Så att det jag fick reda på, det var ju sånt som jag själv sökte upp. Pappan dömdes för brottet. Men fortfarande hela den här biten med barnen. Vad som hände där. Nej, jag visste ingenting.
Och i lägenheten där min kollega hade sprungit in så jag hade sett hennes ryggtavla där. Hon hade försvunnit in till sovrummet och där låg hans... om det var fru eller sambo, ja, de var sammanboende. Och hon var då knivhuggen med, om det var 14 hugg i bröstet. Och vi försökte få liv i henne i den situationen, men insåg ganska snabbt att det var lönlöst. Det var med de här inblåsningarna som vi gjorde så... Ja, men här kommer det bilder som tillbaka. Att det var som att blåsa i ett glas med saft med ett sugrör, att det bara bubblade upp i bröstkorgen där. Och,
För en tid sedan tog Patrik, efter mycket tvekan, kontakt med Jens. De har bara hörts på mejl och telefon, men nu har det blivit dags att träffas. De har stämt träff utanför lägenheten, där ingen av dem varit sedan morddagen.
Tjena.
Hej.
Tjena, är det bra?
Ja, men det är bra.
Ja,
men
gud.
Det är inte alls vad jag gjorde.
Så, du får en kram du.
Ja,
hej. Hur är det? Annars.
Det är bra.
Det är bara flåset.
Jag ska bara hämta andan.
Jajamän.
Det är kapitel 3 i boken. Och sen fortsätter det med kapitel 4 som är, ja, det är överdos och det är Ruttna lik som har legat i 3 veckor, hur den biologiska nedbrytningen, hur det fungerar, och gå tillbaka till det här, en förståelse kring, men hur funkar det? Suicid till exempel, psykisk ohälsa. Ett kapitel som handlar om att meddela dödsbud i den situationen att en förälder får påhälsning från oss, från polisen, och meddelandet då om att hennes 15-årige son har tagit livet av sig. Till krisstöd, ett kapitel om det. Hur det går till och vikten av det efter den här typen av svåra händelser.
Som du själv då var med om där i början som du beskrev.
Ja, men precis. Så att, och då blir det kopplingen där och resonemang till, eller reflektioner kring just de bitarna med vad är viktigt i de här sammanhangen och vad är att jakt på, inte bara i det korta perspektivet utan längre bort också, och organisationen, vikten av att ha koll på sina medarbetare.
Och det tänkte jag faktiskt att vi skulle komma tillbaka till, även för de organisationer som inte är de här som verkligen möter detta liksom inbyggt i sina system. Men jag vill bara först fråga, vad skulle du säga att du med alla de här erfarenheterna nu, från den där första du berättade om och sen genom hela livet som fortfarande pågår ju, och allt det du beskriver i boken, vad har du lärt dig om dig själv, om hur du liksom navigerar och hanterar såna här situationer? Liksom vad som händer, är det kroppen, är det psyket, vad tar över liksom? Vad kan du säga om det?
Ja, men väldigt mycket har jag ju lärt mig i de olika sammanhangen. Vi kan ju ta det exemplet bara med den här gärningsmannen som dyker upp oväntat. Att det gick på automatik för mig. Det var som en autopilot som var påkopplad. Jag visste precis vad jag skulle göra i den situationen. På ett sätt visste jag rent mekaniskt att hantera skjutvapnet. Vilket jag drar parallellen till de hundratals, tusentals timmar av träning på skjutbanan som syftar till att inte behöva ha, ja men hjärnan ska ju vara påkopplad, absolut, men att vissa saker bör gå med mekanik också, att just inte det. Behöva tänka in precis allting. Så att just den biten med kroppen, hur den kan fungera, och även det att saker och ting fungerar många gånger bättre än vad vi kanske tror i de här krissituationerna. Och det mentala, att åka på ett ärende, att mental förberedelse, visualisera. Vad är det bästa som vi kan möta? Vad är det värsta vi kan möta? Men vad är det troligaste vi kan möta i det här? Det har jag lärt mig mycket kring och tänker ofta i scenariodelar, och det är väl någonting som jag jobbat med senare också, att skriva just scenarier. Och där också med perceptionen, sett till vad är det för ingång jag får i det här. Men jag nämnde det med radion som larmar ut någonting. Vad är det för information jag får? Hur processar den? Hur bearbetar jag den? Och vad är det som händer i mitt huvud? Vad har hänt i operatörens huvud som tog emot det första samtalet först? Och som sen vidarebefordrar det till mig. Och till kollegan då som sitter i den här bilen. Och vi försöker bilda oss en uppfattning. Vad kommer vi hamna i? Och vem tar vilken roll? Vem går först? Vilken tid finns till förberedelse på det viset? Och sen när man väl kommer till situationen, ja men då kanske det visar sig, det var inte alls som vi varken trodde eller fick till oss, utan något annat. Så den här förberedelsen också på det oväntade, att det behöver inte alltid vara på det viset som vi tror, utan det kan bli något helt annat.
Nej. Och igen då, det gäller ju oss alla.
Ja,
vi kan
ja.
Faktiskt inte veta vad som ska hända, men det här blir så ställt på sin spets. Finns det någonting i det här som du tänker eller önskar att du hade förstått tidigare? Alltså, kan man förstå och lära de här sakerna utan att faktiskt gå igenom allt det du har gjort, och i så fall hur?
Jag tror man kan skaffa sig en teoretisk grund, absolut, i väldigt många olika områden och saker, och skaffa sig en förberedelse och beredskap på saker och ting som kan tänkas hända. Men att fullt ut förstå vad det innebär att stå där på trappan till villan då, om vi tar fallet dödsbud, att knacka på innanför i det här hemmet så finns en familj som är lyckligt ovetande om ja, saker och ting, hur de förhåller sig, och att stå där på trappan, knacka på dörren och inse att om några sekunder så kommer den här familjens liv bara ställas rätt upp och ner utifrån det beskedet som jag bär med mig och ska förmedla, att lämna över det här. Det tror jag, den typen av saker måste upplevas,
ja,
för att fullt ut förstå. Och jag kan ju ha min förståelse utifrån den professionella rollen. Samtidigt som förståelsen, jag blir ju en annan på andra sidan i mitt bemötande. Hur blir det här? Och så att alla de här olika situationerna, finns ju olika förståelser, tänker jag. Att jag som professionell kan ha en förståelse för jobbet och det jag möter, medan den som är mottagare av de samhällstjänsterna som jag står för har sin förståelse av det polisiära arbetet. Eller om vi pratar om räddningstjänsten, brandkåren, de här blåljusjobb, ambulans och så vidare. Men just det här att man kan läsa sig till mycket, men vissa situationer tror jag att man måste uppleva för att fullt ut förstå. Om man någonsin förstår. Det är också sådär, har jag förstått? Eller, ja.
Det är den där filosofikursen du får ta för att försöka ta reda på det. Men när vi står och pratar här nu och du gör nästan en utan att vi har pratat ens om det innan, en segue in i något jag står och tänker på nu när jag hör dig. För när vi pratar nu så är det exakt ett år sedan där jag står i Örebro som den här skjutningen som alla registrerade att den hade skett och som liksom ställde hela vår stad på ända, och där jag också gjorde ett avsnitt om att i några få skälvande dagar så handlade det bara om att ta hand om varandra och hur vi mådde och sörja.
Ja, idag så är det många som har kommit hit för att tända ett ljus och tänka på de som har dött i den här attacken. Och det är även flera barn som har kommit hit för att sörja.
Jag känner mig, de som har dött, jag tycker att det är synd att, ja.
Lite sorgligt att det var många som dog här då.
Det är så hemskt det som har hänt.
Hur känner du nu när du står här idag?
Jobbigt. Jag blev väldigt påverkad, mer än vad jag trodde faktiskt.
Hur har ni tacklat det i familjen?
Vi har försökt att prata om det. Att sannolikheten att det ska hända igen är väldigt liten. Men Leonie har varit väldigt orolig och vågar inte ta bussen till skolan som tidigare och sådär. Så det har påverkat oss.
Men sen kom som ett brev på posten, det första som kom var, gjorde polisen rätt, ja, till exempel. Och då har du just beskrivit hur många beslut och fakta du måste ta in i en sån där situation, så att säga. Så finns det något sätt, som för mottagarna som du just sa, finns det något sätt att öka liksom, förståelsen för andra för vad det här innebär att jobba i så här, liksom, ja, vad ska man kalla det, intensiva situationer?
Ja, det här kommer vi få klippa med, för jag måste tänka något sätt för andra.
Om du vill kan du börja med om du har någon reflektion kring diskussionen som blev efter det som hände här.
Ja, vi kan väl börja där i Örebro utifrån att jag var faktiskt på plats och jobbade i Örebro under de dygnen som var direkt därefter. Mm. Och satt i den staben, den polisstaben som upprättades. Och jag nämnde ju det att jag jobbar med kommunikation, och mitt fokus där var just informationsmiljön. Vad händer i informationsmiljön? Och inte minst, vad kan tänkas hända i informationsmiljön framåt? Och då är vi inne på den här prediktionen som jag pratade om tidigare, med att värsta, bästa, troligaste scenarier och så vidare. Mm. Så att den typen av arbete, och stöttade staben med det utifrån vad det här kan ta vägen någonstans i olika delar. Och Men du nämnde, för frågan var...
Ja, alltså till exempel som själv då, självmottagare i den situationen med barn i närheten som blev inrymda och sådär. Och vad är det egentligen? Och PDV? Ja. Och det var mycket som man inte riktigt visste hur man skulle ta emot. Och sen de här, ha kunde polisen ha gjort mer och så. Så utanför så är det ju, precis som du säger, svårt att sätta sig in i de här situationerna och förstå allt som har hänt. Så då blir det ofta enkla... rop på enkla svar eller sådana saker.
Ja, men precis. I situationen försöka hitta de här enkla svaren. Och försöka för det är väl något grundläggande mänskligt på något sätt att försöka förstå. Och förståelsen innebär inte sällan en förenkling att komma till någonting. Att skapa begriplighet i olika sammanhang. Mm. För att på det viset bättre förstå. Och där tänker jag att en myndighet som Polismyndigheten till exempel kommunicerar, gör det regelbundet. Och det här är väl sånt som man brukar säga grundläggande med källkritik och sådana saker. Att gå till källan, lyssna på vad Polismyndigheten säger, vad kommunen säger, vad räddningstjänsten säger i de här olika sammanhangen. Bildar en uppfattning på basis av den typen av information och... lyssna inte på de ryktena som florerar, vilket kan vara lättare sagt än gjort här. För att vi är ju kunskapssökande runt omkring en sån här händelse. Ja. Vi vill ju ha reda på vem är gärningspersonen, vad är motiven och sådana saker. Men att på något sätt, som jag tror statsministern har sagt vid några tillfällen nu, att ha is i magen och... vänta och låt det inte dras med, ryckas med i det som är i ditt sökande, din jakt på kunskap utifrån vad som då har hänt. Mm. Samtidigt som kunskapen kan man ju skaffa sig innan utifrån en förkortning som PDV, pågående dödligt våld. Vad innebär det egentligen? Mm. Och vad gör polisen? Och där finns ju en del att ta del av faktiskt om man går in på Polismyndighetens hemsida och läser om de här sakerna. Mm. För att på det viset skaffa sig en kunskap, även om det inte blir den fulla kunskapen utifrån att ha en 100% förståelse hur det är att vara den ingripande polisen som går in på Campus Risbergska med just de här bitarna. Oklarheten, vad är det jag kommer möta för någonting? Jag har fått då tillbaks till det vi pratade om med radioutropet som har kommit. Bilda sig en uppfattning, inte veta, ovissheten. Och där tror jag att gemene man kommer aldrig någonsin kunna sätta sig in i den situationen. Och inte för mig själv heller. Jag har inte heller varit där på Risbergska och verkat.
Nej, du var inte en av de som gick in. Nej.
Utan, så att, och därför också var försiktig med att uttala sig om saker. Huruvida det här var rätt eller fel. Ja, men låt den utredningen ha sin gång. Och sen så kommer vi få svar tidsnog. Men att försöka ha den här is i magen.
Det tog för lång tid innan det att livräddande insatser kunde påbörjas. Det konstaterar polisen i sin utvärdering av deras insats under massskjutningen på Risbergska i Örebro. Erik Nord på polisen har lett utredningen.
Det viktigaste förslaget det är att vi måste få igång livräddande åtgärder snabbare på en skadeplats som denna. Det har fungerat i det snabba inledningsskedet med polismän som gick in väldigt snabbt och konfronterade gärningsmannen. Men däremot det efterföljande, det tar för lång tid att få ut skadade ur en sån plats.
Vi har ju hört berättelser från anhöriga som har haft kontakt med personer som låg skottskadade inne på skolan. Som ändå liksom fick vänta i 45 minuter utan att liksom få någon hjälp innan de liksom senare avled också. Varför tog det så lång tid?
Ja, men det är en stor skola och jag vet precis, jag pratade med de anhöriga igår. Och jag förstår ju att sorgen är stor hos dem och det hade nog alla lätt att sätta sig in i och förstå hur man känner det i ett sånt läge. Men jag vet inte om vi hade kunnat rädda den personen om vi hade haft ett annat sätt att arbeta. För det har att göra med hur det förhöll sig inne i skolan och den exakta bilden finns inte riktigt. Men vad vi däremot ser är ju att vi behöver komma igång med livräddande insatser mycket snabbare. Och det ska det måste vi träna ihop med de andra blåljusmyndigheterna.
Intervjuade gjorde Andreas Eriksson, Simon Kagerström, P4 Örebro.
Och det är ju svårt för människor som är liksom i chock, ja, eller sorg, de blir aggressiva. Det måste ju du ha mött i många situationer. Så vad har du lärt dig om människans reaktioner och hur du bemöter dem till exempel i såna här nära döden tillvaro situationer?
Ja, och där är ju, ja, vi kan ju ta exemplet med dödsbud, att meddela det, där frågorna kommer, kan komma tidigt utifrån, ja, men vad var det som hände? Vill jag ha detaljerna kring det hela? Och jag kan ju sitta på alla detaljer, eller många detaljer som jag har fått då genom en rapport innan det att jag åker och meddelar det här dödsbudet. Och jag kanske har bilder från händelsen och så vidare. Men just den biten att fundera över, är det här någonting som kommer hjälpa den här familjen i sin bearbetning av, den fortsatta bearbetningen av sorgen, där jag har klivit in i ett tidigt skede nu och meddelat det här dödsbudet. Eller är det någonting som snarare kommer förvärra det hela och gå till sig själv, tänker jag i de här situationerna. Hur hade jag själv velat haft det? Mm. Hade jag velat haft den här bilden av hur den här pojken, 15-åringen med armarna fullständigt förvridna efter att ha hoppat från det här berget. Den bilden vill jag nog inte ha på näthinnan, utan snarare att meddela så mycket detaljer som är nödvändigt i den här situationen, utan att för den saken skull på något sätt hitta på eller förändra. Självklart inte. Men att i mötet med människan fundera över, hur hade jag själv velat haft det här? Om det hade varit jag. Hur hade jag själv velat haft det? Om jag hade varit en boende i Örebro som har barn som har blivit inrymda. Att försöka sätta sig in i den situationen. Och fundera kring det rent medmänskliga i, men vad kan jag ge för någon information här och vad kan jag inte göra för att lättare få människorna att bättre förstå, men tillbaks till kanske inte fullt ut förstå varför saker och ting ser ut som de gör eller har hänt.
Och det är ju djupt medmänskligt som du säger, och då använder du det i dig själv, och det gissar jag också att man gör mer och mer med åren när man lär känna sig själv mer och så. Men finns det någon gång där det liksom krockar med synen på hur man är professionell i sådana här sammanhang? Du borde vara så, du borde vara saklig eller du borde ge saklig information eller något annat. Har vi sådana bilder av vad professionalitet är?
Ja, där kan det väl vara så att vi har nog bilder av hur man ska vara. Och jag tror att allmänheten, om man får säga så, har bilden av hur en polis ska vara, till exempel. Vad är det jag vill möta för någonting i en viss situation? Och att det finns förväntningar från olika parter i hur vi ska vara, hur vi ska uppträda. Och det här är ju någonting som finns nedtecknat, kodifierat i när det kommer till rekrytering av nya poliser. Om vi tar det yrket som exempel i hur man ska kunna uppträda då med behärskning i olika situationer, att trots att man får glåpord efter sig inte ska mista förståndet här och göra något dumt. Och det går ju till en gräns att skriva ner de här sakerna, vad vi förväntar oss. Samtidigt som vi alla är människor och situationerna är ju otroligt olika också som vi möter. Och att då få ner det här på pränt. Jag tror en viktig bit i det här också är just hur vi formar varandra. Sett till, och här kan vi prata kulturfrågor i om vi blir insocialiserade i en organisation och får lära oss hur man uppträder på den här arbetsplatsen och normerna, hur man inte gör. Mm. Vissa saker finns ju enkelt då att skriva ner, att man följer lagboken och man ska, det är proportionalitetsprincip och legalitet och behov och så vidare. Men det är ju allmänna principer där de snarast kommer till uttryck sen när jag möter mina kollegor i att se till, men hur gör man på den här arbetsplatsen då? Och vad innebär det att vara professionell här? Och Vad förväntas? Och där är ju viktigt med de bitarna just det rent kulturella. Vi kan ju prata osunda kulturer eller mer sunda kulturer och vad det kan innebära åt det ena eller åt det andra hållet. Så professionalitet, ja men det där är ju superintressanta frågor som också går att läsa mycket mer om. Och då tänker jag, nej det tar aldrig slut, det bara fortsätter. Ja.
Men du är inne på en spännande sak där som ju är väldigt just nu frekvent i mina olika sammanhang kring lärande och livslångt lärande. Och det är just det här kollegiala som är väldigt beroende av kulturen men också förutsättningar, andra förutsättningar. Och att det inte går att utbilda fram allting. Och med allt du har berättat nu så förstår vi ju att det här hade ju du utbildning för men du kunde ändå inte ha gått en utbildning för allt det som händer. Och vi ska lära av det som har hänt av både misstag och annat. Pratar ju alla om så att säga. Så att, vad skulle du säga att det liksom lärandet har inneburit mellan er kollegor och så? Vad är det som inte är i utbildning? Vad pågår det? Hur ser det ut?
Ja, hur ser det ut? Det kan ju se väldigt olika ut beroende på i vilken situation man är och jag vet en forskare pratade om, och det här är väl kanske att dra ett sin spets när det kommer till just polisyrket. Och jag tror att det här tar sikte på mer osunda kulturer där det inte finns det här mer livslånga lärandet. Men han gjorde gällande att, att vara, eller en av de som han intervjuade ska jag säga till den här avhandlingen. Gjorde gällande att arbeta som polis i 15 år. Det är som att arbeta som polis ett år 15 gånger. Att det upprepas. Det sker inte det här lärandet som bör ske, de här reflektionerna. Och det tänker jag, det är väl att dra det verkligen till sin spets när det kommer till de bitarna. För att jag har mött många kollegor som har jobbat som poliser i 15 år och verkligen har lärt sig och lärt genom andra i yrket att det har varit en progression i det hela. Så att lärandet, ja hur kan det se ut?
Vad är kollegialt lärande kring sådana här?
Ja men jag skulle säga att en process i att stanna upp sen, reflektion är en stor och viktig bit. Att reflektera över saker som kan vara allt ifrån de här stora händelserna som jag har pratat om nu. Väldigt dramatiska och då inte sällan, då blir det ett institutionellt lärande också. Man tillsätter en utredning och så tittar man på hur gick det här, vad gick bra, vad gick dåligt. Jag ser snarast, det är en del av det kollegiala lärandet, eller institutionella. Men det kollegiala lärandet kan också, ja men det är lärande i vardagen. Att vi pratar med varandra. Att vi efter den här trafikkontrollen som vi har varit på, utvärderar väldigt kort. Vad hände? Varför hände det här? Och man kan ju använda, som jag vet när jag undervisar på polishögskolan, tidigare i termer av after action review eller att man enkel modell som hände, kände, lärde om det kommer till så. Ja, den här klassiken. Ja, men vad var det som hände här och hur kändes det för mig? Och inte minst då, vad lär vi oss? Vad tar vi med oss ur det här? För att hela tiden sträva efter att bli bättre i olika typer av sammanhang. Mm. Och där tror jag att jag kan ju spegla mig i en kollega att få därifrån kunskapen om mitt uppträdande som jag själv inte kanske ser när jag väl är i det utan någon annan upptäcker saker och ting som jag har gjort eller inte gjort och som jag borde ha gjort eller som jag inte borde gjort och på det viset dra nytta av kollegan och där ser det ju så olika ut beroende på vilken verksamhet man är och hur formen är.
Ja, för vad kan andra lära av den här liksom, lite ändå speciella tillvaron som du har levt i skulle du säga? Andra organisationer som inte har kniven på strupen eller hur vi nu ska uttrycka det?
Ja.
Nej, men jag tänker det du har gjort är ju att identifiera saker hos dig själv och dina kollegor och förändrat din relation till svåra frågor och liksom hur vi beter oss med varandra och sådana saker som jag hör dig säga. Så vad skulle du säga, finns det något medskick till andra organisationer av att ändå göra plats för de typen av frågor även om inte folk dör?
Ja, jo, men helt klart. Och det ska jag säga när det kommer till ja, men alla organisationer som kan jobba på det här viset utan att det behöver vara det här dramatiska. Genom att skapa plats för det, att ge tid åt reflektion till exempel. Och det kan ju vara i form av ja, men att man arbetar i, vad vet jag, en kontorsmiljö i att starta upp veckan med att, en incheckning. Hur är läget idag? Hur har helgen varit? Utan att gå på djupet i vem som har firat 50-årsdag och vad man har gjort, vilka filmer och sådär. Men något kort om status. Hur mår jag nu när jag kommer in här? Vad går jag in med? Och det kan vara väldigt kort, men också i det blicka tillbaka. Förra veckan, vad tar jag med mig därifrån? Vad var det som fungerade bra, mindre bra? Och vad ska jag tänka på till den här veckan som ligger framför mig?
Mm.
Och den typen av forum som inte behöver vara allt för tidsödande, att det behöver ta timmar att sitta, utan ja, men en incheckning och att avsluta veckan med en utcheckning sett till veckan som har gått. Vad tar jag med mig från den här veckan? För att hela tiden ha det med sig, det sättet. Och det tänker jag är applicerbart på precis alla verksamheter.
Verkligen. Och i den, du nämnde den där triaden, vad hände, vad kände, vad lärde. I den så är ju min erfarenhet, och också i såna här sammanhang, att det där med kände just är det svåraste för människor. Att just prata om känslor. Nu har du pratat om många hos dig och hos andra. Och din bok heter Känslostorm. Så vad gjorde att du ville fokusera just på känslorna i det här? Varför är de viktiga?
Ja, men för mig så själva boken och skrivandet har ju varit en process för att skaffa mig större och bättre förståelse för de olika situationerna som jag har upplevt genom mina arbeten. Och genom den här förståelsen så jag insåg tidigt att känslorna var en stor och viktig bit här. Och inte minst utifrån det första fallet som jag nämnde med Försvarsmakten och min soldat som tog livet av sig. Så där en typ av bearbetning, vilket låter, ja, men det kanske låter lite högtravande, men gå till en psykolog då eller någonting, kanske någon tycker.
Mm.
Och jag har haft det stödet, eller tagit hjälp av det stödet ska jag säga, i senare situationer efter den här händelsen. För att få professionell hjälp att kunna sortera, bearbeta, lägga pusslet när det kommer till den förståelsen. Och känslans plats i det här sammanhanget är att, som jag tänker, vi pratar professionalitet, att vi ska vara på ett visst sätt. Men i grund och botten så är vi människor som är sårbara och känner inför saker och ting som vi upplever. Sen kan vi ha olika lätt att prata eller inte prata om de här sakerna. Och för mig har det varit viktigt att med respekt för de som har funnits i de olika fallen som jag har varit med om och upplevt. Respekt och självklart då att det är anonymt, att det ska inte gå att identifiera någon i de här olika sammanhangen. Men att gå till mig själv när det kommer till känslorna som det hela har väckt. Och bättre förstå vad som gjorde att jag blev arg i den situationen. Att jag blev ledsen. Att jag blev rädd när jag stod där. Jag menar, som jag nämnde med skjutvapnet i lägenheten. Att det är ju en rädsla som kommer över mig här.
Såklart.
Men hur okej är det att prata om den i den här situationen? Eller går det tillbaka till den här bilden av polisen som ska vara den här stabila fjällbjörken som trots att det blåser inte rubbas? Och bilden som kanske också andra lägger på professionen av hur vi ska vara. Och då att kunna visa att det är trots allt, vi är människor bakom de här uniformerna som vi har på oss och vi känner också. Sen ska det inte vara på det, tillbaka till det professionella. Det handlar inte om att jag sätter mig och gråter tillsammans med kvinnan som nyss har fått dödsbudet.
De anhöriga, utan, nej.
Men att det ändå finns ett utrymme att med ventilen som kan vara i form av, om det är mina anhöriga när jag kommer hem. Det har ju varit sådana situationer när min fru har sagt, ja men hon ser på mig att någonting har hänt utan att jag ens har sagt någonting. Och där jag då kan välja att använda mig av henne eller inte göra det i den här situationen utifrån vissa saker går inte att berätta för att, att avslöja för mycket som jag inte har rätt till då gentemot henne. Men att känslorna har en viktig plats hos alla människor och tänker det, vi har olika lätt. Ja.
Ja, och vad skulle du säga att allt det här har gjort med då människan, Patrik? Alltså din relation till döden till exempel och till andra människor. Hur har det avslutningsvis liksom påverkat dig? Vem har du blivit genom det?
För mig så, relationen till döden, om vi börjar där då, så en insikt om att livet är skört. Det kan gå väldigt fort. Och en insikt om att värdesätta precis varje dag som jag får. Och en dag av liv, en dag av att vara fri från psykisk ohälsa som många andra tyvärr lider av. Att vara frisk i kroppen och på något sätt stanna upp och värdesätta varje dag i de här olika delarna. Så att ge perspektiv verkligen, att inte ta någonting för givet utan att se till livet som en gåva och göra det bästa av situationen som jag är i och försöka bidra tillbaka.
Det låter, även om det, jag kanske tolkar dig, men det låter ju som att ha varit nära ibland säkert helt meningslöst våld och död har ändå gjort att du har liksom, att du kan uppleva mer mening med det som
blivit
finns.
Så. Att jag har hamnat där. Just utifrån, som du säger, det meningslösa som har funnits. Men att det finns ändå, jag får gå till mig själv och meningen som finns här. Och det här är mitt liv. Och jag kan själv, tack och lov, jag lever i frihet. Att jag kan bestämma själv vad jag vill göra med mitt liv. Och göra det bästa av det i den situationen som jag är i.
Ibland frågar jag så här på slutet, är det något annat som du skulle vilja säga som jag inte har frågat om eller som känns viktigt?
Jag tänker så här att livet utifrån mitt perspektiv, det är skört och det är oförutsägbart. Och, men viktigt i det här är samtidigt att det här behöver inte, tycker själv att det här behöver inte leda till någon typ av rädsla utan mer en insikt om att det är så här det ser ut och vi kan inte kontrollera allting. Jag vet inte när det kommer ta slut. Det kanske tar slut imorgon eller kanske tar slut om 30 år. Vad vet jag? Ingen aning. Utan den biten är viktig att ha med sig i det, insikten. Sen kan ju det vara läskigt för någon att ens börja tänka kring de här olika bitarna. Och det är helt okej att så får det vara. Vi är olika i det här. Och vad gäller lärande, ja men ett medskick där, så tänker jag att vi kan förstå saker och ting i huvudet många gånger. Och vi kan läsa oss till saker hur det är. Men när vi väl hamnar i olika situationer så kan det vara svårt, om det är en ny situation för oss, att veta exakt hur vi kommer bete oss i just den här situationen. Och här, reflektionen är ju viktig att ta med sig. Efter att jag varit med om en händelse som kan vara svår eller inte alls svår. Men att reflektionen, och jag tänker så här att reflektionen, om vi har en erfarenhet men utan reflektion så riskerar den att bli ett slitage. Särskilt när det kommer till de här svårare händelserna.
Just det.
Men har vi erfarenhet med reflektion så kan det leda till en kompetens att vi tar oss vidare i och kan ta oss an nya situationer där nästa situation kommer inte vara den andra exakt lik, men jag kan ta med mig saker och ting därifrån genom att jag har reflekterat över saker som jag upplevt.
Mm.
Och just det här då, vi pratar lite tyst kunskap i de här olika sammanhangen. Det som inte riktigt går att sätta ord på. Mm. Hur gör man? Men att dela den. Att ändå vara generös och dela den. Och kanske också träna den i den mån som det går. Och tänk en annan viktig bit i det här är att... och just det här att dela den. Att inte göra den personbunden utan... kunna dela den med
andra. Ett vi som kan...
Ja, men precis. Mer kollegialt så. Ja.
Stort tack för det. Och ett jättetack för att du kom och var med i Livslångt, Patrik Thunholm, som alltså är polis med stor erfarenhet inom Försvarsmakten och författare till boken Känslostorm, där man kan läsa mer om alla de här händelserna som du har berättat för mig. Tack.
Stort tack.
I det här avsnittet av Livslångt hörde du också utdrag från Podmi-dokumentären Min pappa mördade min mamma, producerad av Veronica Martinsson.
Du har just hört Livslångt, en podd från Rise om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.